Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Nu min vän, är det dags att du pausar det du gör. Har du gjort det? Bra, för nu ska vi fira tillsammans, för snart är den här min senaste bok, Starkare. Lös dina livsproblem med mental träning. Det är en hyllning till styrka, fylld med samtal från scenen, fördjupningar, guider, övningar och lösningar på de 20 vanligaste livsproblemen. Vad du upplever som stort eller smått, lätt eller tungt, handlar om styrkan på dina mentala muskler. Och när du blir starkare, så blir livet lättare. Vi behöver alla träna för att bli mindre ängsliga, konflikträdda, rastlösa och fega. Och det finns en större värld som väntar på dig. På johanneshansen.com förbokar du boken Starkare. Veckans avsnitt är del 2 från samtalet med Kristoffer Appelqvist. Den här gången pratar vi om drivkrafter, våra klassresor, problemet med att inte bli nöjd oavsett vad man uppnår, att bli bra på att återhämta sig och göra ett tillräckligt bra jobb. Men även varför det är smart att ägna tid till att fundera över vad det betyder att vara en bra människa. Jag vill tacka Kristoffer för hans tankar och frågor och för möjligheten att ge dig som lyssnar ytterligare perspektiv på vad du kan göra för att utvecklas. Om du har några frågor eller tankar du vill ventilera, tveka då inte att höra av dig till pod@johanneshansen.com.
En personlig fråga. När vi först träffades, jag vet inte hur länge sedan det är, men det är nog 10 år sedan.
Mm, det är i alla fall uppemot något sånt.
Uppemot 10 år sedan. Då frågade jag dig om du var en, liksom, om hur du såg på det faktum att du var en klassresenär.
Mm.
Och då så sa du så här, det vet jag inte, det har jag aldrig tänkt på. Och för mig då som har slarvat mig genom en A-kurs i sociologi, för inte så länge sedan kanske, den gången,
yeah,
så är det en av de stora förklaringsmodellerna överhuvudtaget till vårt samhälles sätt att organisera sig.
Yeah.
Den stora fina grejen i Sverige, i USA, är att alla kan göra det med 2 tomma händer. Och här är det ju liksom social rörlighet är gratis. Vem som helst får gå vilken utbildning som helst och bli vad som helst. Och det är gratis. Du behöver inte vinna pengar, du behöver inte jobba ens extra om du inte vill. Liksom. Och i berättelsen om mitt liv är det en stor grej. Liksom. Jag hade inte kunnat vara en, jag menar så här, missbrukar barn och allt vad jag kan stoppa in i min berättelse liksom, i ett annat land och sen få chansen att gå komvux igen och plugga på universitetet utan att betala för det, utan att ha en plan och sen känna den här friheten och hitta på vad jag vill och få bli en entreprenör i mitt skrå och sådär. Men när jag ville prata med dig om det och tyckte här har jag en till som jag kan snacka om sånt här med, så var du helt blank och bara, nej, det har jag aldrig tänkt på sådär. Kommer du ihåg det?
Absolut. Jag kommer ihåg hur begreppen studsade för mig.
Ja.
Och att jag, men som jag minns det så kunde vi sen prata om vad resan innehöll.
Ja.
Och då fattar jag dig.
Just det.
Det vill säga att jag har inte, och jag tycker att det är tillbaka till, om man ska se på kvadranten eller de olika boxarna jag försökte lägga in det i tidigare då, om man ser till liksom biologin eller man ser till psykologin eller man ser till sociologin då, samhället. Det och en väldigt tydlig förklaring till det där är att jag var i en box under väldigt lång tid. Jag hade inte hittat förklaringsmodeller för mig själv eller begrepp som jag kände igen mig som var akademiska. Eller som på något sätt var utbildande om hur världen ser ut eller samhället ser ut. Jag hade bara fokuserat på psykologin.
Ja, just det. Du hade en uppsättning kartor, metaforer och så för navigering. Men hur skulle du säga, om vi lämnar dig då personligen, men hur skulle du säga i ditt jobb när du träffar klienter så här, hur mycket har liksom begreppet klassresa med någonting att göra?
Kan du hjälpa mig med vad du vill någonstans med den frågan?
Men väldigt enkelt. Alltså för mig för mig är en stor drivkraft att tänka, jag ska aldrig tillbaka dit. Jag ska aldrig bo där. Mina barn ska aldrig behöva ha det så här. Jag ska fan aldrig. Mina barn ska alltid få nya cyklar på sin mina barn ska aldrig få cykla på sin födelsedag. De ska få cykla när de behöver en cykel. Jag ska inte hålla på och ljuga för dem att begagnade pissgrejer som jag hittat på Blocket och lagat själv är bättre än nya kvalitetsgrejer som man kan köpa. Så när jag har en dålig dag, då säger jag till Isabel, nej, jag ska handla den här Baby Björn-selen på NK. Förstår du? Hon bara, men vadå, vi kan ju bara beställa den på nätet, det kostar hälften så mycket, den kommer hem. Jag ska åka till NK och köpa den Baby Björn, och jag kan inte förklara varför, för det finns en liten gubbe inne i mig som det är viktigt för. Och sen när jag åker därifrån så kommer en liten tår, jag förstår inte vad som har hänt. Förlåt för att jag skällde på dig, Isabel, jag förstår inte nu längre varför jag skulle åka in till stan. Jag överdriver som fan. Men fattar du vad jag menar?
Är väldigt tydlig. Och då, i min då box så skulle jag säga samma sak. Hur stor betydelse har känslomässiga laddningar eller revansch för drivkraft?
Just det.
Det vill säga, jag är inte klasskontextuell där. Eller är nu, absolut, kan lägga på då det lagret runt omkring. Men för mig är det snarare, det spelar ingen roll om du föddes i en tätort där man har vitvarorna på, liksom,
på tomten.
Och tänker när du sitter i klassrummet för att du har hål i din t-shirt, att jag ska fan aldrig mer känna mig utanför.
Nej.
Eller om du växer upp i Djursholm och din farsa säger till dig att du är fullständigt jävla värdelös. Men, varenda dag.
Jaha, är det där kanske en sån där att man fastnar i berättelsen om sig själv? Är det liksom ett vanligt problem, eller man ska säga? Man sitter och pratar om sin barndom istället för att börja träna, liksom.
Det är det absolut. Men hur jag ser på det där återigen är att jag ser det som att det finns knappar som är intryckta i människors system. Som vi, om vi skulle se det som att vi har en ganska intakt... Men det blir en bra bild för att den är så tydlig. Om vi säger att vi är rätt intakta innan vi blir som barn då och växer upp genom att bli på olika sätt utmanade av livet. Och vissa saker som utmanar oss pushar vi tillbaka och tar tillbaka oss själva. Det är en tydlig bild. Det vill säga att någon säger till dig att du är värdelös där, sen bevisar du för dig själv och den att du inte alls är det. Mm. Och sen så har du inget problem med det längre. Nej, men vissa saker lever du kvar i, som du säger. Du skapar en historia om att anledningen till att den där personen sa X eller Y är anledningen till att jag är svag. Det är därför jag inte har tagit tillbaka det där. Just och lever du kvar där, då kommer du berätta historien och ha ett känslomässigt R och inte ha tagit tillbaka dig själv. Medan väldigt många skulle kunna kolla genom sitt liv på exakt samma scen som du var med om och säga, där är anledningen till varför jag är stark.
Just det.
Det var då som jag blev utmanad förbi det här och sa till de jävlarna att de kan dra åt helvete. Och sen så började jag läsa där borta och nu är mitt liv fantastiskt.
Mm.
Så att vi har olika känslomässiga laddningar genom livet som vi ibland tar tillbaka och ibland så sitter vi kvar. Mm. Och det vi vill hjälpa någon till är att ta tillbaka det.
Mm.
Och när de där knapparna blir väldigt djupt intryckta och det blir liksom din livsberättelse, då ser du människor med otroligt osund och stark drivkraft.
Just det. När jag får lite så här trötta journalistfrågor. Jag gör mycket intervjuer för jag har ofta något att sälja. Och då är men det finns så här, får man skämta om allt, sådana frågor som det är svårt att liksom ta på allvar. Så här. Men en är också så här, vad driver dig? Du jobbar mycket, säger de, vad driver dig? Och då så hör jag mig själv säga hela tiden så här, ja, det är arbetslust. Det är roligt att arbeta. Jag tycker det är roligt. Det är bara det som driver mig, i stort sett. Om du hade frågat mig när jag var yngre, fortfarande nu till en fiktiv journalist, om du hade frågat mig när jag var yngre, då hade det varit, jag vet inte om jag hade svarat det, men sanningen var att det var så här revanschlust, bevisa att jag duger, försöka hitta någon sorts känsla av att vara en män, alltså så här, må bra, typ att överhuvudtaget må bra. Jag måste prestera för att bevisa för andra människor att jag mår bra. Men nu för tiden så tänker jag att fan, jag skulle kunna gå i pension. Och liksom var nöjd ändå. Så här, jag gjorde coola grejer, men nu är jag gammal så nu ska jag hålla på i trädgården. Frågor? Så. Yeah. Jag tror inte att det är 100% sant. Det är sant. Det är verkligen inte 100% sant. Det är fortfarande blandat i båda de lådorna. Liksom. Jag drev säkert av arbetslust och av att jag kom på roliga idéer även när jag var 25. Och visst behöver jag ibland bevisa för min pappa att jag duger fortfarande.
Liksom. Eller för dig själv när du åker till NK. Liksom.
Ja, just det. Precis. Så. Men hur... Ja, är det någonting man pratar om på ditt jobb? När du pratar med dina klienter? Spelar det någon roll vad som driver en? Eller är det bara så här, så länge motorn är på så får du sköta dina historier om dig själv själv? Eller hur ser du på det där?
Helt beroende på beställningen. Och där kan jag ju se en så viktig del av mitt jobb handlar ju om personens beställning. Och i vissa fall ger personen precis vad den vill ha och i andra fall ger den vad den behöver. Och jag tror tillbaka till den frågan du ställde tidigare kopplat till varför jag kan se som läskig eller ska man joina en sekt och som jag tycker vi kan komma tillbaka till igen när jag finns i rummet. Det är väl också i och med att jag växer i att någon annan kanske också förstår vad jag jobbar med eller någon innan vet ungefär vilka områden jag håller på med och sen ser man mig. Då tänker jag att om man ser mig som jobbig, läskig eller nästan ska joina en sekt, att jag har en så stark berättelse om vad du borde göra som du tycker nästan är ett övergrepp på dig.
Ja.
Och det gör att man känner bort med det där. För har någon idé om vem jag ska bli eller vad jag ska göra.
Ja.
Och det är väl laddat i den här sektledaren också såklart.
Ja.
Han har någonting, han är ute efter att jag ska bli någonting som jag kanske inte vill liksom. Och då känns det som att man tar sig gisslan på något sätt. Och jag tror att den stora förflyttningen av att lära känna mig är att den laddningen går bort.
Ja.
Att jag låter mig ske vad fan de vill. Däremot ifall de frågar mig om saker.
Ja.
Eller ifall vi sitter i en kontext där man pratar om sig själv. Eller är det här anledningen till varför jag gör så här och så här och så här? Då kan jag säga nej, det är det inte.
Nej, just det.
Och där är ju jag då läskig.
Ja.
Därför att jag motsvarande hur en naprapat skulle säga till dig.
Ja.
Ja, men anledningen till att du har ont i höften är för att du alltid gör de här typen av utfall. Va? Hur vet du det?
Ja. Ja, men,
så här, det är 99% sannolikhet att man har det problemet du har.
Ja.
Därför att kroppen ser ut på ett visst sätt och går på ett visst sätt.
Ja, just det.
Eller? Och motsvarande metaforerna finns i psykologi. Men det är väldigt få som har broderat ut dem. Och därför är det en terräng där om man är skicklig på den är man otroligt träffsäker. Men man blir läskig.
Ja.
Så skulle jag säga på det.
Ja, just det.
Men när vi pratar då tillbaka till din fråga om drivkraft. När vi pratar om varför drivs man av någonting. Det är ju ofta en beställning när man kommer till en situation där man undrar vad håller jag på med. Eller är det värdefullt för mig nu på bekostnad av allt jag gör det här. Att jaga nästa nivå.
Ja.
Eller är det bra som det är. Alltså i kontexterna där man börjar känna någonting. Och det är väl också en viktig del i det här. Det är ju... En vanlig beställning är ofta nöjd med sig själv. En formulering som är generisk egentligen.
Det är alltså målet som man eftersträvar.
Ja, precis. Jag vill bli mer nöjd med mig själv. En slarvig formulering som många skulle jag säga i huvudsak som inte har tänkt så mycket på det formulerar. Sen när man kommer i ett möte med mig så börjar man liksom spetsa den.
Ja.
Men när man säger att man vill bli mer nöjd med sig själv, för många kan känna igen sig i det, då tycker jag att det är värdefullt att tänka på varför...
Förlåt, men är det så här typ, nu kör jag den här dyra bilen och jag är fortfarande inte glad. Är det så enkelt eller?
Ja, men vi kan ta den också, för den är ju också vanlig. Ja. Men de är lite olika.
Men det är inte samma sak?
Inte riktigt.
Vad är skillnaden?
Ska du fucka upp min tanketråd alltså? Skillnaden skulle jag säga är... Att om vi ska isolera nöjd med sig själv och anledningen till varför, i generella termer så är det att man hela tiden går till platser där man är missnöjd. Det vill säga att det är bättre att identifiera, varför ställer man ens frågan att bli nöjd med sig själv? Det är för att man känner sig missnöjd. Alltså det, hjärnan gör mer för att undvika smärta än att vinna njutning.
Ja.
Så du söker inte efter nöjd. Du söker ta bort missnöjd.
Mm.
Och i den beställningen så kan den ta sig så många olika uttryck. Där man sitter med människor som får dig att känna dig dålig. Där du repeterar mantran för dig själv tankemässigt som gör att du känner dig värdelös. För att du tänker på situationer där du har misslyckats. Eller att du jämför dig på Instagram med 5 stora profiler som du får dig att känna dig otillräcklig.
Ja.
Eller att du går tillbaka till ett väldigt omoget narrativ som du hade när du var 15-16 och tänkte, nu ska jag ta över världen. Och jag har inte gjort det än. Och nu är jag 35 och därför är jag värdelös. Så du har en övergripande berättelse om livet som du aldrig hinner i kapp.
Ja.
Liksom, det finns en serie olika att inte vara nöjd med sig själv. Där man kan liksom titta på, är det, ska vi jobba med tankemönster? Ska vi jobba med relationerna och etablera en tryggare anknytning till andra? Ska vi jobba med din narrativa tidslinje och vilka målsättningar du har? Ska vi låta dig gå i mål eller bli mer nöjd med dig själv? Liksom, det är ett palett där borta. Medan i många fall så i de flesta fallen av jag kör den fina bilen och jag är, känner mig fortfarande tom eller på något sätt inte lycklig. Det är oftast, om man ska vara väldigt spetsig, poserande och inte alls det man egentligen vill lösa.
Man vill egentligen lösa en ännu finare bil.
Man är fortfarande lika driven till att springa ännu snabbare, utmana sig själv hårdare. Mm. Man är helt låst i tanken av att allting ska bli mycket mer framgångsrikt. Så att, absolut.
Mm.
Du är på samma linje av att du vill ha en ännu finare bil, eller du känner att du skulle nog ha haft 3 jakter istället för 1. Mm. Liksom. Mm. För att du fortfarande är i det jämförelseidealet.
Mm.
I de ärliga fallen när man vill ställa om det där, då liknar det nöjd med sig själv.
Mm.
Men i de allra flesta fall så är det utmattning. Du har jagat svinhårt för att köpa bilen. Och ditt system tillverkar inte bra glädjehormoner längre.
Mm.
För att du är typ helt liksom sönderarbetad.
Mm.
Och därför känner du ingenting.
Mm.
Och då blir du genuint ledsen. För att nu har du ju det som du trodde skulle göra dig lycklig. Det är
en totala meningslöshet.
Ja, liksom. Det blir väldigt tomt. Och det är ju ofta den här liksom after success depression-grejen som finns hos både atleter och artister. Många känner igen sig den. Och där är ju oftast de samtalen jag får då. När så här, allt fungerar svinbra. Jag gjorde precis det jag skulle göra. Och nu känner jag mig tom och ensam och värdelös. Och det är inte riktigt så det ser ut. Ja, det kanske är så du formulerar dig för dig själv. Men det som snarare har hänt är när du pressar ditt system hela vägen till gränsen och du är hur slut som helst. Jag brukar ofta säga att ifall du mår riktigt dåligt, sov först, så vet du ifall du mår dåligt eller inte.
Eller till mig har du sagt en gång, när jag har sagt så här, jag ska byta bana. Jag tycker det här är inte kul, jag har gjort det här färdigt. Då har du sagt, nej, du jobbar bara för mycket.
Yeah.
Så, och då har jag strukit saker i almanackan. Och när jag har varit ledig så har jag kommit på nya roliga grejer som jag vill göra på mitt jobb. Och så har jag fått inse att ja, du hade väl en poäng kanske.
Yeah. Så det är vanligt. Och då vill jag bara ge någon som lyssnar idén om vad som händer när du pressar dig själv till gränsen. Genom livet, vi pratar om de här knapparna som trycks in, men vi får också vara med om, jag menar, tonåren är svinjobbiga för alla. Liksom. Då ska man bli någon i något sammanhang. Man ska både vara liksom sexuellt attraktiv, hitta sin plats i hierarkin, förstå vem man är. Det är otroligt mycket ångest för alla. Och där hittar vi våra coping-strategier. Och vi hittar våra sätt att ta oss igenom ångest på olika sätt. Vissa genom relationer, vissa helt ensamma, vissa genom en passion. Vi hittar olika sätt att göra det på. Men har vi varit med om väldigt jobbiga känslor där, skulle man kunna se det som att vi får... Jag tycker liknelsen med en reva i en dykardräkt är bra, för att det börjar läcka vatten. Liksom. Det vill säga, där har du någon form av R. Och
du... Alltså förlåt, är du dykare?
Nej.
Nej, jag skulle säga, säg torrdräkt.
Sorry.
Torrdräkt. Men en våtdräkt är inte hela världen, det blir en reva. Men om du har en sån här torrdräkt,
ja,
då,
det läcker,
då blir det fan jobbigt. Då blir det väldigt kallt framförallt.
Ja. Men det blir en tydlig bild, för jag vill försöka fortsätta den, så får du döma min metafor sen från 1-10.
Ja.
Okej, vi börjar i den då, jacket av att det är en torrdräkt. Och sen så får du en reva i den. Du börjar läcka vatten. Det är jobbigt för dig att göra det.
Ja.
Och det skapar ett känslomässigt minne av det där också.
Ja.
Du lär dig lappa ihop det. Du copar med det, helt enkelt. Ja. Du går vidare i livet.
Vadå, menar du att vi sitter och syr i torrdräkten?
Ja,
okej.
Nu syr vi i torrdräkten. Ja. Men vi syr bara på den nivån av djup som vi befinner oss på. Så vi ser att vi är på 2 meter.
Mm.
Det som händer när vi får en utmattning eller en känslomässig påfrestning igen, eller en smäll i livet,
mm,
då går vi ner till 5 meter och så börjar vi läcka på samma ställe.
Mm.
Så vi får tydliga R tidigt. Och vi tenderar att återkomma till dem genom livet. Vi regregerar, som det heter i psykologi.
Ja.
Och det som är spännande med det, utifrån ett liksom, psykologiskt perspektiv när du tänker på dig själv, är att du tenderar att recycla samma känslor när du är låg.
Ja.
Du har en plats du går till, eller ett par. Liksom.
Ja.
Och det är ju det som har hänt då, när någon känner after success depression.
Mm.
Det är att du har tryckt systemet hela vägen i botten, och egentligen så skulle du säkert vara lycklig om du var mer återhämtad. Du hade varit säkert skitglad över det där. Men det som händer är att du är så slut, så du går tillbaka till där du var 12-13, där du kände som värsta känslorna. Och sen så är det det som du sitter och pratar om tillsammans med mig.
Så då låter det som att en stor del av din arbetsuppgift är att hjälpa folk att stoppa in lediga dagar i deras almanacka.
Absolut. Men det räcker ju inte. Därför att en person som är högpresterande över tid, om vi går tillbaka till då hjärnan och kortisol, har ju vant kroppen med en högre nivå av kortisol oftast i kroppen. Så att du har liksom ett stresspåslag i botten hela tiden.
Är det bra eller dåligt eller varken eller?
Nej, det är inte bra. Därför att kortisol bryter ner kroppen på många olika sätt. Och det du vill bli bra på, det är ju att bli lugn. Och att någon är ledig som är stressad från början gör ju ofta inte många lugna. Nu har ju du hittat din, alltså att vara ute med båten. Eller liksom till umgås med familjen som checka ut. Eller?
Nej, men alltså jag vet inte om det här är en lögn som jag upprepar för mig själv bara för att göra mig coolare än vad jag egentligen är. Men jag tror verkligen på det här. Jag har hittat lugnet. Jag är lugn. Men det kostade mig att jag liksom aldrig riktigt blev riktigt bra på att jobba igen. Alltså förstår du? Jag är inte riktigt bra på att jobba.
Mm.
Jag är inte det. Det är inte, jag har inte förmågan att jobba hårt en hel dag. Jag måste smita iväg och sova en liten stund eller pilla mig. Alltså förstår du? Jag har inte den där svetslågan som jag kunde ha förr i tiden. Men å andra sidan, då var jag aldrig lugn. Aldrig någonsin. Men nu är jag fan för det mesta lugn. Och känns som att jobbet är någonting som man måste hålla på med. Sen känner jag inte så just när jag står på en scen. Eller just när jag leder ett möte. Eller och är mitt i en manusprocess. Men det är fan korta stunder på en arbetsvecka. Alltså. Det är verkligen det.
Yeah.
Och jag skulle inte tveka och sjukskriva mig. Förstår du? Det är inte, alltså, jag har verkligen, min work ethics har verkligen gått i botten.
Yeah.
Är det här någonting som du...
rekommenderar
andra om.
Är det bara jag? Absolut. Det är bara du.
Nej, men allvar.
Det finns två frågor som vi kan reda ut tillsammans i det där. Den ena är ju, jag upplever att många som fungerar bättre i relation till sitt tidigare väldigt stressande och utmattade jag har ett mognare arbetssätt.
Mm.
Och kanske inser att ifall de har ett par smällar på bollen i veckan så är det till och med bättre utifrån ett större perspektiv vad de vill att livet ska vara.
Mm.
Än att de svetslågade och slängde 90% av det de gjorde under en vecka.
Mm.
Så det finns en förflyttning i att man blir bättre på att jobba.
Just det.
Mm. Det är en del av det. Man förstår vad som är fruktsamt eller produktivt i det om man inte är lika ängslig.
Men är det en beställning som du kan få? Jag vill bli bättre på att hushålla med min energi men få lite mer bang per buck för den liksom investerade energin.
Det är till och med en rekommendation i den rapporten jag gör för många när jag gör en analys.
Alltså, det är någonting som du säger, det här är vad du behöver. Det var inte vad du ville ha, men det här är vad du behöver. Yeah. Men är det fattar jag att det är. Det kan jag liksom fantisera ganska lätt fram att det är. Att du behöver säga till folk, så här, vet du vad, det här är, du slösar energi. Liksom. Men kommer folk till dig och säger, jag slösar energi? Är det ens liksom fysiskt möjligt för en sapiens att inse det själv, typ?
Men det är en väldigt intressant fråga. Jag skulle säga att några av de här tech-killarna jag jobbat med senaste åren har ju den typen av beställningar. Mm. Det har ju varit de som jobbar i stor utsträckning efter att beställa med väldigt tydliga instruktioner till andra de jobbar tillsammans med.
Ah.
De är bättre på att
göra
kravspecia.
Ah.
Medan om man ser till den typen av klientprofiler jag skickar in för eller när jag gör en analys på att gå igenom vad ska vi jobba med för någonting och lära känna en person, så skulle jag säga att de flesta idag inte ens bekymrar sig med att göra en beställning utan säger, vad tycker du jag borde göra? Mm.
Du är expert på det här. Vad ser du? Om du tittar på mig, vad ser du?
Jättemycket av, och det är väl också den här liksom, förflyttningen mot en mer självupptagen värld, antar jag. Men så här, väldigt många gillar ju också känslan av att någon annan gör ett väldigt stort jobb med vem du är och behöver vara.
Ja, men jag tänker att för mig var det en sån... jag vet inte vad jag har fått ifrån, men liksom helt plötsligt så hör man sig själv säga så här: det finns folk som är specialister på det här, låt dem göra det istället. Alltså du vet, så här, från att man har stått och bytt växellåda på bilen själv.
Klassresa. Så,
ja, dels har det att göra med klassresa, dels har det att göra med vad man måste bygga för berättelser om, men, liksom bygga för berättelser för att göra sitt eget lidande meningsfullt. Alltså, jag har inte råd att låta någon annan byta växellåda. Alltså är det en moralfråga. En hederlig har bytt sin egen växellåda.
Den där tycker jag är fin att vara kvar i bara snabbt. Den där, för jag tror det gick så snabbt där, så kan du bara förstärka den igen, för jag tycker den är superintressant.
Ja, men det är ju, det finns ett uttryck som heter att göra en dygd av nödvändigheten. Alltså att man förgyllar sitt straff, eller vad man ska säga. Alltså man skapar mening och, eller vad ska man säga då? Ja, men att göra en dygd av nödvändigheten. Det är en dygd. Det är en av de stora dygderna. Att ta hand om, att vårda sitt material. Att kunna laga sina egna
en
saker.
En riktig kar.
Ja, precis.
Eller en riktig kvinna.
Alltså, när man är 25, när jag var 25 så sa jag, en riktig kar kan liksom laga sina egna saker. En riktig kar kan köra en Saab 900 i 60 000 mil. Utan att behöva skrota den. För det handlar bara om att förstå, att lyssna på växellådan, försöka förstå hur den funkar och se vad den behöver. Du måste vara en god vän till din maskin. Du måste förstå hur salt verkar vis-à-vis korrosion.
Poängen är gjord. När det kommer till...
Men sen när man är 45, då helt plötsligt har man sig själv säga, en riktig kar kan köpa en ny bil när den gamla är sönder. Den har ju fan gått 20 000 mil. Gå iväg från den. Men jag tänker på det där med att vara religiös. Det är en jävla lyxig grej att kunna kosta på sig att inte vara religiös. Att inte behöva hålla på med andliga frågor hela tiden. Är ju ett tecken på att man har tagit Maslows behovstrappa till högsta våningen och sen åkt hiss en mil till. Det är så jag behöver inte hålla på. Men vad fan, om du förlorar barn och andra i krig, då har du liksom, då måste du ju göra berättelser runt det där för att överleva överhuvudtaget. Så att vara, att inte behöva hålla på med religion är ju ett tecken på att du är rik och bor i ett tryggt land. Det är min fasta övertygelse.
Jag håller med. Och jag är bekymrad över vad vi har kastat ut tillsammans med den.
Exakt. All andlighet följde med barnet.
All filosofi nästan också. Alltså, all liksom hur vi... Tillbaka till kartor. Hur vi navigerar på ett bra sätt för att vara en människa som fungerar.
Jag tycker att det är skrämmande hur lite energi som läggs på andliga frågor i liksom vårt offentliga samtal och i vår värld och så.
Men det är bara sagt, så det är ju ett område som tar en hel tid, deltid i mitt jobb.
Mm. Och är det då en del av beställningen, eller är det en del av det du ser att de behöver som de inte vet om?
Nej, en del av vad man också vill prata kring. Alltså det vill säga, hur ska jag förhålla mig till allt? Till mig själv, till världen, till mina relationer, till mina barn, till vad jag ser för förflyttningar som händer hos mig själv, eller är det jag som börjar bli gammal nu, eller hur ska jag vara en bra person? Jag skulle säga att en stor del av tiden tillsammans med ledare handlar om moral. Vad är att vara en bra människa? Vad innebär det när jag har det här ansvaret och inflytandet som jag har just nu? Och jag kan påverka så mycket. Vad betyder det att jag ska göra? Finns det något ansvar i det här? Eller behöver jag inte bry mig? Jag vill bry mig. Hur bryr man sig? Jag ser ju så, jag blir så cynisk när jag ser på hur många engagemang eller när andra bryr sig på ett sätt som jag vet bara är påklistrat. Mm. Hur kan jag göra det här på ett sätt som faktiskt gör skillnad och så vidare?
Mm.
Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så nu när du kommer uppnå dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller att du har gener som andra saknar. Det är inte att du saknar rädslor som gör dig modig. Det är att du är rädd men gör det ändå. Och det fina är att du är aldrig modig bara för din egen skull. Drömmar som du förverkligar betyder hopp och slår gnister som tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa.